Hej och välkommen till vår podd Vad tycker kyrkan då? Med mig Katarina Wendahl som är adjunkt i Norrköpings pastorat.
Och med mig Thomas Werfman som är kyrkoherde.
Och jag är så intresserad av din spaning här som
ja,
är snart på
gång. Ja, det tycker jag faktiskt Katarina att du ska vara. Men ja. Vet du att jag vill säga något annat först för jag är upprörd.
Ja,
ja,
en upprörd medborgare.
Det är jag faktiskt. Ja. Att skulle jag göra en insändare skulle stå upprörd medborgare. Mm. Igår kom jag knappt hem ifrån jobbet. Jag åkte bil hem till Linköping.
Från Norrköping.
Ja. Och tog mig inte ur Norrköping. Man hade stängt av leden där uppe i Himmelstalund där man åker ner från stora rondellen ner där på gamla E4.
Ja.
Det var avstängt. Sen var det kör i hela stan. Jag fick ringa till biskopen och ställa in mötet.
Ja, det är ju inte bra.
Det var inte roligt.
Nej. Men nu fick jag en så här katastrofscenario framför mig. Tänk om någon liksom vill förstöra för Sverige.
Precis.
Vad lätt det skulle vara.
Ja, det skulle det.
Det är bara att lägga någon liten mina där och sen så är vi helt utslagna.
Essingeleden i Stockholm stänger man av och Himmelstalundsleden i Norrköping. Mm. Sen är det stopp i hela Sverige.
Mm. Och så knäpper man av elen också.
Ja, och andra sidan kan man ju tänka sig att man inte behöver ha så bråttom. Andra sidan har man ett möte med biskopen vill man ju gärna komma dit.
Ja, det bygger ju på att vi
möts. Hur som helst, och så hörde jag att det var tågkaos i morse. Det var flera av våra medarbetare
i kyrkans
hus. Det
kanske är den sista tiden.
Det här
är apokalyps.
Ja, men det får bli en annan spaning. För det här var egentligen bara att jag ville jag var tvungen att få ur mig den här känslan av att jag
nu,
inte kommer framåt.
Spaningen.
Nu kommer spaningen. Ja. Och då är det en spaning som det råder prästbrist. Visste du det?
Ja, det vet jag.
Det vet du att det råder prästbrist. Vi har väldigt svårt att hitta nya präster när vi har en ny tjänst och sådär. Och rapporter kommer in, det är lite så i hela landet. Kanske inte i de riktigt stora städerna, men nästan överallt är det svårt att få präster och sådär.
Vi vill att nya personer ska utbilda sig till präster.
Det vill vi verkligen att nya personer ska utbilda sig till präster förstås. Och så tänker vi att det är bra. Och det gör ju faktiskt, det finns faktiskt nya människor som vill bli präster.
Ja,
det finns både fint, unga och något äldre och rent av gamla människor än det som gör en andra karriär.
Yrke.
Det är ett bra jobb och det kan man rekommendera om man nu... Men då finns det ju faktiskt, nu när vi pratar om det här, vi vill att fler ska bli präster och både unga och gamla och så där så att vi kan få några kollegor till när vi behöver och så förstås. Men då har vi ju, man måste ju vara kallad.
Ja.
Det är ju inte bara så att nu, vad kul att bli präst, eller det verkar ju roligt, eller ja, och så blir man det. Utan vi har ju en idé om att man ska vara kallad.
Ja.
Får jag fråga dig Katarina, varför ville du bli präst?
Alltså nu när du säger så att man måste vara kallad, då tänker jag på det här yttre och inre kallelse. Men nu
tänkte jag nästan
bara personlig fråga.
Ja, för vi börjar med en personlig fråga. Varför ville du bli präst? Eller hur gick det till?
Det har liksom alltid funnits med där som ett alternativ för mig att bli präst.
Ja.
Därför att i min familj så gick vi till kyrkan på söndagarna och jag, min mormor och morfar och min mamma kom från ett sammanhang där det liksom var väldigt kyrkligt.
Ja.
Och det bästa man kunde bli var präst.
Det bästa man kunde bli.
Ja, i det liksom sammanhanget så var det så i den generationen i Västerbotten. Att, jag läste också P.O. Enquists memoarer om att växa upp i Västerbotten. Han sa det liksom att vara präst eller kyrkor eller biskop, liksom det, för hans mamma så slog ju det allt annat. Det var ett riktigt bra yrke. Fint, jätte och andligt och bra.
Ja. Det var i klass med kungen.
Ja. Så för mig var det någonting väldigt bra. Och sen så tänkte jag på andra yrken också. Jag tänkte bli jurist.
Jurist eller präst?
Ja, det var de två grejerna jag valde mellan. Och sen jag tänkte bli andra. Så, arkeolog var jag inne på, eller journalist. Eller så. Men sen så, så blev det.
Det trattades ner. Och sen blev det.
Men det var inget stort steg. Liksom.
Nej, men då blir min fråga, och då har du en bakgrund och du beskriver liksom en genuint kyrklig bakgrund.
Ja,
så
det
här,
kan man
liksom,
säga.
Från, också tradition från Västerbotten, men du är ändå uppväxt här i södra Sverige och så vidare. Ja, okej. Men då är min fråga, är du kallad till att vara präst?
Ja, det tycker jag nog.
Ja, och då svarar du ja på den frågan. Och då undrar man ju, vad innebär det?
Nej, men det,
för dig?
Ja, för mig. Det innebär ju att det behövs en sån som jag som gör det här jobbet. Alltså jag har en ganska luthersk syn på vad det är att vara präst. Alltså det här att allmänna prästadömet, vi är alla egentligen präster, men några måste göra jobbet liksom. Och då måste ju de som passar för det göra det.
Ja, vi är alla kallade att vara präster, men ja, vi några är ju, måste
alltså,
vara...
alla är präster, enligt Luther. Alla.
Ja, jag är med på det. Men några ska det särskilda
uppdraget. Och då ska man ju liksom passa för de arbetsuppgifterna. Det handlar ju om men predika, ha hand om gudstjänster.
Ja, det är ju själva jobbet.
Ja.
Men varför är det just du då som går in i... Alla är kallade att vara präster. Ja. Och så är det just du som går in i den uppgiften. Vad ligger i det?
Jag liksom klarar väl av att göra det på ett bra sätt.
Ja, det gör du. Det kan jag vittna om. Ja. Så att där har
så
du,
då
där
tycker
har
jag
du rätt.
Att jag är kallad.
Men det är ju på den här sidan om kallelsen och prästvigning. Ja. Att vi kan se, ja men det gick ju bra. Du har ju kört flera år nu.
Jag kan ju inte vittna om att... avkragad ännu.
Nej, och
men
du är ju alldeles uppenbart en av de bättre prästerna vi har.
Ja, men,
absolut.
Ja.
Det är jag ju helt trygg med. Men det är ju på den här sidan.
Ja, på yttre kallelsen.
Ja, det var en yttre kallelsen. Alltså, du gick in i kyrkans form och du vart prästvigd. Mm. Och sen har du har ju erfarenhet nu. Du kan ju, i ditt CV kan man ju se, här har vi en duktig präst. Men på andra sidan, när du är på väg, när du fortfarande är student eller på väg, där undrar jag...
Ja, när jag tänkte att jag skulle bli präst.
Ja, och när du liksom processen för att kliva in och
säga... Jag har min egen process, det var så länge
sedan. Ja. När du liksom ger dig till känna att, jag vill bli präst.
Ja, just det.
Eller jag kanske vill bli präst, eller hur du nu sa. Och sen någon som säger, ja men okej, vi testar dig och allt det där och så. Mm. Men då blir min fråga, känner du det... För du beskriver det som att det är någon slags inre process hos dig. Det är som att det finns en omvärld som behöver någonting.
Mm.
Och sen finns du med någon
slags... Jag tyckte kanske det blev en bra match.
Ja, du har en cocktail av egenskaper, alltså gåvor.
Ja, men någonting skulle jag ju bli liksom.
Något ska du bli, det är en bra tanke. Ja. Och plötsligt känner du, det är en perfekt match, verkligheten. Vi behöver någon, där kommer Katarina, men hon ser ut att passa för det här. Chopp. Men är du kallad av Gud?
Ja, men det är väl att vara kallad av Gud, tänker jag.
Intressant, för många beskriver ju kallelse som att det är något utvalt, väldigt personligt, väldigt nästan ett finger från himlen. Som att Gud själv säger, jag vill ha dig. Har du en sån upplevelse?
Nej, det har jag inte. Nej. Inte så. Alltså det beror ju på vad man, alltså jag tror det är vad man är för personlighet. Alltså för mig så talar Gud genom andra människor mycket och i liksom... vardagen, i det som händer. Och, jag har inte så mycket... Alltså det här med liksom andliga, mystiska upplevelser är inte riktigt min grej. Så.
Nej, du lägger det
finns
mer...
kanske andra som har det, men...
Så när du beskriver kallelse skulle man kunna tro att om man jämförde det med någon som har valt ett annat... Vi kan ta jurist, du nämnde det själv till exempel.
Ja.
Så skulle en som verkligen vill bli jurist... Det låter ju som att man skulle kunna tro att en person som vill bli jurist skulle beskriva sin väg på ett likartat sätt.
Ja, precis.
Och att det finns paralleller.
Ja, men jag är ju kristen, så då, om jag skulle bli jurist så skulle jag ta med Gud i det tänket också.
Det därför att det jag tänkt på med kallelse, så här, jag har nog en likartad syn på min egen kallelse, som jag tycker jag känner igen med det du säger. Jag har nog vid ett tillfälle en slags mystik upplevelse. Som på ett sätt för mig varit avgörande. Den är odramatisk, men den var ändå en känsla av... En upplevelse av någon närhet som innebar något för mig. Som gjorde att jag till slut vågade ta ett steg. Men den är... I stort sett skulle jag ändå säga att jag har samma syn på kallelse och upplevelse. Men när vi talar allmänt om kallelse så är det bara som att det är präster och sjuksköterskor och möjligtvis läkare som har kallelse.
Men allt är ju en kallelse.
Ja, jag tycker att det är så...
Lärare, det är ju liksom... Häromdagen så åt jag lunch med en kompis. Så helt plötsligt så fann jag mig själv tala mig varm för läraryrket.
För läraryrket? Ja. Vad hände då?
Ja, men jag vet inte. Jag tycker det är så viktigt.
Det är oerhört viktigt. Och det är oerhört viktigt att de som blir lärare är kallade.
Ja, det vill säga... man måste ju känna att det ska inte vara liksom sista alternativet på någonting. Och jag kom inte in på det jag ville. Ja, men då kan jag bli lärare.
Nej.
Ta hand om våra ungdomar. Och...
Det måste ju vara att vi ser att läraryrket är ett kall. Ja. I meningen människor som är dedicerade och brinner för detta och vill detta.
Mm.
Det är ju jätteviktigt i så. Så att jag tycker det är sorgligt att höra att ja, sjuksköterskor, och när vi talar om att något är ett kall, alltså som vi allmänt säger, alltså typ präster då och kanske sjuksköterskor och möjligtvis något mer, då är det att då, ja, då är det ett sånt kall, så då ska man ha liksom leva under dåliga förhållanden till,
ja,
och med.
Ja, det blir
så
också
att ursäkta att sjuksköterskor och
det
sjukvårdspersonal, och det är olutterskt, som att det kallet ska innebära att ja, men då är det inte så noga med liksom arbetstider och lön och så vidare, utan så det är ju ett kall.
Blir man utbränd vid 32 års ålder?
Ja, det är jätteviktigt att vi talar om kall, tänker jag, generellt. Att alla människor,
ja, vi kallar det,
har ett kall. Alla har en cocktail av egenskaper som matchar en verklighet. Mm. Vi kallar det att finnas till för varandra, inte minst.
Mm.
Oavsett vad vi gör.
Ja, det är ju det som är det stora kallet egentligen. Oavsett, jag menar, om jag nu hade blivit jurist, så hoppas jag ju att jag hade kunnat liksom göra, alltså då gör man ju andra arbetsuppgifter men ändå har samma.
Just det.
Intention liksom.
Ja, därför att jag tänker mig att om vi väl hittar vårt kall i oss själva, om vi går på vårt kall, på något sätt förstår vilken blandning vi har, hur det matchar, som du sa, perfect match med verkligheten, de gyllene gånger det händer för en människa, om det, då tänker jag mig att det måste vara gott. Det måste vara, går vi på vår innersta inre längtan. Om vi liksom skalar bort alla andra saker där vi kan liksom drömma och fantisera om saker som egentligen inte passar oss. Mm. Om vi hittar rätt i att det är det här jag brinner för. Mm. Det här är liksom min blandning. Då tänker jag att då måste det vara bra.
Mm.
En sån längtan har man att ta på allvar.
Ja, men precis. Det kan man ju tycka, eller det är ju för mig en Guds röst.
Ja, för då når vi in till ett skikt som Gud har lagt i oss.
Ja,
då når vi fram till det.
Och det kan ju, även om man inte kallar sig själv för kristen, så den rösten finns ju där. Och jag tänker att det är Guds röst.
Det tänker jag med. Och då tänker jag att vi också har en slags skyldighet mot varandra och hjälpa varandra att hitta det.
Mm.
Jag tänker att vi alla är kallade att hjälpa varandra att hitta kallelsen.
Ja, för den här inre rösten måste ju stämma överens med det yttre.
Ja.
Sammanhang. Det kan ju vara folk som har en inre röst och sen så säger omvärlden, ja men vi känner inte igen det här.
Nej.
Utan det kanske är något annat, och då, det, liksom, det är ju hela tiden den här liksom, speglingen mellan det yttre och det inre.
Hela tiden det, och att vi inte då hänfaller till någon slags konventioner om, till exempel när vi talar med barn eller så, utan att verkligen lyssnar och hjälper till att förstå och hjälpa en annan människa att få syn på sig själv.
Ja,
det
ofta
är
eller
jätteviktigt.
Att man inte, ja men med sina barn, att man inte vill pracka på dem sitt eget.
Nej.
Det är ju lätt att man vill.
Jättelätt. Ja. Det är ju lätt att tänka sig att ja men jag var i Uppsala, vad bra, mina barn måste också dit.
Ja, eller det här lyckades inte jag med.
Nej, nu ska någon annan få ta över och det ska bli. Nej, det är ju inte så säkert att det är så lyckat. Det finns väl otaliga exempel på det där inte är så lyckat, utan verkligen hjälpa varandra och hitta in. Nej, men vi slår ett slag för att hitta din kallelse.
Jo.
Och hjälp en annan människa att hitta sin.
Precis, vi hjälper varandra. I måndags så var det ett viktigt datum för människor i Sverige. Det var nämligen så att älgjakten började.
Ja!
Ja, det förändrar ju Sverige. Alla vet ju om det. Så. Och så vågar man gå ut i skogen eller inte.
Man slutar plocka svamp.
Ja, men sådär.
Kanske inte så många kvar heller. De är redan slut.
Ja, precis.
Ja. Men hur som helst.
Ja, älgjakten har börjat. Då tänker jag, vad betyder det egentligen för oss? Och vad har du och jag för förhållande till jakt? Jag bara får på näthinnan en sån här scen ur Solsidan.
Ja.
När han, den här rika personen, kommer då han heter ens.
Men, Fredde.
Fredde, ja, precis. Mm. Han ska ju jaga, inte för att han vill, utan för att det är en bra affärsidé liksom, att hänga med de andra.
Hänga med grabbarna i skogen.
Ja, men precis. Ja. Och så ska han sälja in någonting och så. Men han är ju rädd för att skjuta. Han är ju egentligen någon slags pacifist här i sitt hjärta liksom, mot djur. Så han liksom, han klarar inte av det.
Han vill inte skjuta djur.
Nej,
men det ingår i någon slags socialt spel.
Och han har på sig sådana här kläder som
gröna
man ser
kläder
på tv. Ja, men så här gröna, men också någon slags skjorta. skjorta nästan och slips och så.
Så och så och så rött i keps
eller mössan. Ja, så
jägarkeps och så keps. Rött att man ska synas.
Ja, ja det är jag tycker.
Ja, men det måste ha röda grejer på sig inte.
Men sen när det är lite mer överklass så är det ändå att det är väldigt snyggt liksom.
Absolut.
Det är ju nästan kostym så.
Ja, man har på sig tweedkläder och så här
lite. Du verkar ju vara insatt i det här, Thomas. Det är dit jag ska komma sen.
Du håller just nu på att pressa in mig i ett hörn där jag snart kommer erkänna en del laster och läggningar. Men
och så helt plötsligt så han klarar ju inte av det, han vill ju inte egentligen.
Nej.
Och sen så övar han med luftgevär hemma då för att liksom öva upp sig lite och så. Men sen när han väl ska skjuta så helt plötsligt så liksom bara kommer han ut som en som inte vill döda djur själv. Han äter ju säkert döda djur, så att, men att han inte vill skjuta då.
Så han erkänner
han bara liksom ställer sig upp och bara, det här är inte jag. Jag är inte en som jagar.
Jag vill inte skjuta djur.
Och så bara
djur.
Går han hem. Ja. Nej, ja, det är inte värt det här. Det är inte
han
värt,
struntar
liksom.
I det.
Ja.
Ja.
Så, medan hans fru där hemma är helt modisk och ska skjuta något rådjur som äter upp hennes blommor.
Just det, det ingår att de rådjuren, jag är med på det.
Och så. Men sen slutar det ju lyckligt att hon låter det där rådjuret springa iväg.
Ja,
så.
Som man gör.
Och sen så råkar han köra på det. Ja, du har säkert.
Ja, jag känner igen det hela.
Ja, nej men det är ju en sån här, det är så tacksam att ta upp det här med jakt.
Absolut.
Det är så mycket schabloner kring det och det är så mycket liksom idéer och så. Och vi kan alla se de här bilderna framför oss. Så.
Ja.
Även jag har aldrig varit med på någon jakt.
Inte jag heller. Nej, jag har aldrig varit med på en jakt. Men jag får väl erkänna nu när du börjar tala om det här att jag skulle mycket gärna jaga.
Du skulle det?
Ja.
Ja.
Jag tänkte
är det en sån här grej, nästa steg? Att ta sån här jägarexamen?
Jag har faktiskt funderat på det. Jag har väl egentligen alltid varit i närheten av att börja jaga. Jag har ju inte tillgång till någon
jaktmark. Men det kanske är någon som lyssnar här nu som kan bjuda in dig.
Ja, det här är en öppning.
Ja.
Du kommer snart se mig i gröna tweedkläder.
Men då tycker jag att då kan ju den personen mejla in på vad tycker kyrkan da? svenskakyrkan.se och bjud in Thomas på jakt.
Bjud in mig på jakt. Då får man ju ha mig först som någon sån där, heter inte drevkar. Det vill säga att man är helt okvalificerad, går och skrämmer älgarna mot den som sitter och jagar.
Precis.
Och då får man väl se upp och veta hur långt man ska gå själv så man inte själv hamnar i kornet.
Ja.
Det där är nog världens organisation tror jag.
Ja.
Så det är klart att
varför vill du jaga? Vad är det som du känner? Är det något så här ursprunglig? Du vill tillbaks till någonting.
Ja, skulle tro att man börjar leta. Det finns förstås
rötter.
Dina
släktingar.
Jag tror helt enkelt att det är oerhört spännande att skjuta på en älg.
Du tror det?
Ja, det tror jag faktiskt.
Skulle du inte få några så här kval?
Nej, jag äter ju kött.
Ja, det gör du. Och så tänker jag också. Att äter man kött så får man ju...
Moraliskt sett tycker jag inte att det är något problem. För jag äter
kött. Men det är bara
att
göra det. Du skulle inte bli som Fredde och bli så här hjärtnupen då? I den sekunden?
Nej, tror jag inte.
Nej.
Men det vet jag inte. Jag har aldrig provat.
Nej.
Jag har ju bara skjutit på pappfigurer i lumpen.
Du kan ju tänka att du...
Om jag sätter mig in i det hela nu. När jag hör att min morbror jagar älg uppe i Tornedalen och i år han skjutit 2 älgar.
Då vill du hänga med.
Ja, då kan jag känna någonting. Att det kanske man skulle hålla på med.
Mm.
Och kunna säga vid fikat att jag sköt en älg igår. Det skulle ju kännas bra.
Ja.
Nej men Paolo, jag tror faktiskt att det är oerhört skojigt. Och då jämför jag, det närmaste jag kommer att skjuta älgar.
Ja.
Det är ju att jag då och då väldigt sällan också fiskar.
Mm.
Alltså fiskar.
Och då blir det inte att när du ska döda fiskarna.
Nej, och gäddan i skär. Och när man står där och kastar så här och håller på så fiskar man och det händer. Och plötsligt får man napp. Den ursprungliga upphetsningen sitter ju i ryggmärgen. Glädjen över att man har fångat den där gäddan.
Mm.
Det tror jag har något med så här stenålderskänsla.
Ja, det är det
man drar hem maten
till.
Liksom. Och när man lyckas bärga den där gäddan och sen tycker inte jag om gädda så det är ju lite lustigt.
Men får göra paté då?
Ja, man gör ju paté då eller så släpper man väl lite tillbaka kräket möjligen. Men
du får hänga upp det på väggen.
Nej, usch! De är ju det ser ju som krokodiler. Ja. Hur som helst, den känslan att liksom bara fånga en fisk, det är ju en ganska enkel sak på ett sätt.
Ja, det är ju ett djur.
Ett djur, absolut. Men jag kan förstå att stå där med ett gevär och sikta på en älg och inse att nu kommer jag skjuta på honom.
Mm.
Ja, jag kan känna något, att det är något sådär ursprungligt ursprungligt i det, att man tar hem sin mat på något sätt och någon sin upphetsning. Sen som sagt att man skulle kunna då ha moraliska aspekter på att döda djur.
Ja, men vi äter ju
djur.
Eller om man nu gör det, alla äter ju inte djur.
Nej, jag kan förstå den aspekten, men nu äter jag ju kött och då måste jag ju i princip kunna medverka till den processen. Sen kan inte jag, för jag har aldrig gjort det. Men jag har väldigt svårt att tycka att jag kan äta kött och läderskor och inte i princip kunna medverka till det som leder till att det finns läderskor och kött. Mm. Det tycker jag är viktigt där.
Ja.
Men om jag skulle börja jaga, om vi säger att jag skulle hamna i en sån situation, jag börjar jaga och sådär, då skulle jag ju inte egentligen, tror jag skulle göra det för jag skulle tycka att det var kul att vara i skogen och göra det.
Ja, men en del säger så här, ja men jag gör det för att det är en naturupplevelse, säger ju en del.
Jo,
det... Då kan man ju tycka, men det kan man ju få ändå.
Ja, det går jag ut och tittar på fåglar utan att skjuta på dem.
Ja, det är ju inget som hindrar den att liksom...
Nej, men vet du att på 1800-talet, vet du fågelskådning gick till då?
Nej, men jag kan tänka mig
man nu. Man sköt ner fåglarna och kollade vad det var. Jag tycker det är en fantastisk idé. Man är ute där vid en fågelsjö och där kommer en havsörn, tror man. Pang! Och sen går man fram. Det var en havsörn.
Ja, this is a dead parrot. Liksom.
Jag tycker det är en fantastisk fågelskådning. Ja. Nu ska jag tror nästan att det är förbjudet att göra så.
I alla fall havsörnar kan man inte skjuta
ner. Man ska inte skjuta. Man ska inte döda någon eller något bara för dödandets skull.
Nej, det är fint sagt av dig.
Ja, självklart. Ja. Men jag kan ju tänka mig då att när vi jagar, samtidigt hamnar vi i någon slags, om man skulle ta det på allvar, någon slags, behöver vi jaga älgar? Vi får ju mat på annat sätt. Där tycker jag
det är väl där de säger att det kan inte vara för många älgar. Alltså, man ska ju inte döda alla älgar.
Nej.
Utan så att det blir ett bra.
Ja, därför att viltet är ju någon slags obalans. Det reglerar, eftersom vi inte har vargar så finns det ju för många älgar och rådjur.
Det bygger ju på att vi är med där på något sätt.
Och eftersom vi håller undan några rovdjur måste vi på något sätt. Och vildsvin också som springer vägen för bilar.
Ja.
Och så där. Så att det är klart att vi måste vara med och hjälpa till där.
Ja. Nej, men det finns ju också, som inom kyrkan har det ju blivit en rörelse mer och mer med att man är mot att döda djur också. Det finns ju. Det är ju inte, traditionellt så har vi ju inte haft så många vegetarianer.
Nej.
Och lutherska kyrkan i Sverige. Men sista åren har ju det kommit också.
Ja, och det tycker jag är väldigt viktigt för oss allihopa att ha någon typ av hållning till det. Hur tänker vi kring att döda djur? För vi lever i en tid när den frågeställningen finns.
Ja.
Och det måste vi alla förstå. Men jag tycker helt klart att vi kan döda djur. Och driva jordbruk och så vidare på det sättet.
Mm. Ja, men jag tycker också det. Fast jag skulle inte vilja döda dem själv. Jag är inte så.
Ja, men så tänker jag också när jag tänker på jaga, det blir lite som jag tänker på, jag cyklar ju en del, mindre än vad jag själv tror, men jag räknar mig som cyklist.
Du pratar ju ofta om
väldigt
att du cyklar.
Jag pratar väldigt ofta om det.
Vi hör om det.
Jag tror att du hör varje gång jag gör det och några gånger till hör du om det jag borde ha gjort.
Jag
är ju cyklist. Men en stor del av cyklandet handlar ju inte om att sitta på cykeln och gno. Det handlar ju om att tänka ut att man behöver en ny hoj, en ny hjälm, nya skor, att det är materialgrejen kring och att det ska se ut
och
på
en identitet. Sätt.
Identitet. Man ska komma där i lyckra kläder och se ut som en italiensk cyklist som väger 60 kilo fast själv väger man nästan 100.
Mm.
Det gör ju att den där bilden stämmer aldrig riktigt. Den där cykeltröjan
ser ut. Men sen är den ju också photoshoppad.
Ja,
alltså
men
den här bilden
jag
finns
vet,
inte.
Men ändå, man tror man tänker sig att man ser ut som en italiensk cyklist.
Men att jaga då Thomas?
Tänk, då ser jag mig själv, då går man omkring
som
nästan.
Som kungen då?
Ja, eller? Typ, eller någon godsägare som går där med sådana där, du vet, tweedkläderna.
Ja.
Så att man fastnar ju lite i samma materialgrejer.
Ja.
Och det har ju inte så mycket med själva pangandet på älgen att göra. Och sen det sociala livet kring och det grupptillhörighet.
Ja, och sen också du tänker på din farbror och hur de jagade ekorrar här på 1800-talet.
Ja, precis. Och håller på. Så att det är mycket sådär att man... För när jag vill få kontakt med liksom mitt cykeljag, då blir det ju lätt att man googlar in sig på någon sån här cykelmaterialsida.
Mm.
Det är där man kan titta och lite cykeltidningar. Och cykeltidningar består ju också väldigt mycket av prylarna.
Mm.
För det är klart, en bild på en cyklist, ja visst, det kan man ju se. Så det är ju mycket upphängt på prylar.
Mm.
Det är ju friluftsliv också upphängt på prylar.
Ja, allt är ju det.
Ryggsäckar, sovsäckar, att det är så man kommer åt det.
Ja, men också själva identiteten att och tänka på det och fantisera kring det och alltihopa det här. Ja, ja men intressant. Tack för att du delar med dig av det med dina drömmar framåt. Får vi höra lite mer om jakt då?
Jag ska
också
berätta om när jag fällt min första älg.
Ja, sätta upp hornen på väggen i kontoret. Då är vår podd slut. Tack för att du har lyssnat på oss. Och om du till exempel vill skriva om din kallelse så gör gärna det till vår mejladress vadtyckerkyrkanda@svenskakyrkan.se. Vi ses igen!